Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och ouppklarade mord. Det var den 22 januari 1981 och julstjärnan hängde fortfarande uppe i familjen Fröns fönster. Det var kanske inte så jättemärkligt i sig trots att julen var förbi. Stilla natt, nu tändas 1000 julljus, sångerna hade kommit och gått och grannarna på Lånsborgsgatan i Malmö hade plockat ner julpyntet. Men i familjen Fröns fönster lyste julstjärnan dag som natt, oavbrutet i flera veckor, dygnet om. Till slut har en orolig granne av sig till polisen som valde att byta sig in i lägenheten för att ingen svarade när de ringde på dörren. Vad de möttes av var en fruktansvärd scen. I den spöklik tysta lägenheten låg tre av familjens fyra familjemedlemmar döda i skenet från julstjärnan i fönstret. De hade blivit brutalt mördade. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Nathalie Seov.
Mitt namn är Sofie Nublin.
Det finns ytterst få olösta trippelmord som skett i Sverige. Trippelmord i sig är ovanliga. De fall som många säkert minns är Omselemorden som ägde rum 1988 när Juha Valjakalla mördade tre ur samma familj efter en cykelstöld. Det var en sommarnatt i juli som 22-åriga Juha stal en cykel och ägaren till cykeln Sten Nilsson och hans 15-åriga son Fredrik följde efter tjuven. Jakten tog slut på en kyrkogård då Juha brutalt avrättade både Sten och hans son med tagelgevär. En stund senare skar halsen av Stens fru Eva utanför kyrkogården då hon letade efter sin make och son. Sen har vi trippelmordet i Klippan den 27 september 1999 då Rickard Nilsson stämde träff med Christer Salomon Sörensen och påstod att han hade en bil till salu. När de träffades på en rastplats sköt Rickard ihjäl Christer, hans far Stig samt deras kompis i huvudet med en pistol. I en artikel i Aftonbladet från 2011 yttrar sig psykiatern Ulf Åsgård, som är expert på gärningsmannaprofiler, att i 80% av fallen då trippelmord inträffar har gärningsmannen och hans huvudsakliga offer en långvarig relation. Och att det är just relationen som är nyckeln till varför mordet begås. Därför klaras oftast trippelmord upp. Svaret på vem mördaren är finns oftast där när relationerna nystas upp. Men av någon anledning var det inte helt okomplicerat i fallet med familjen Frönd. För trippelmordet förblev faktiskt olöst och eftersom det skedde 1981 är det idag preskriberat. Det är endast mord som skett efter Palmemordet 1986 som inte är preskriberade. Trots att ingen aktivt utreder fallet och ingen någonsin kommer ställa sig inför rätta för denna fruktansvärda gärning väljer vi ändå att berätta om det här i podden. Alla olösta fall är lika viktiga att berätta om enligt oss. Men det var lättare sagt än gjort att berätta om det här fallet. Faktum är att det finns otroligt lite information att tillgå. Det kan inte se märkligt eftersom det är ett så pass ovanligt fall som borde intressera allmänheten.
Det var den 9 december 1981 som de tre senaste hade setts till i livet. 16-åriga Gabor, hans mamma Maria, 33 år, och lillebror Mattia som är 5 år gammal. När deras sönderslagna kroppar och brottsplatsen undersöktes kunde man konstatera att de troligen hade mördats dagen efter att de senast sågs i livet, alltså den 10 december. De hade alla tre döttar svåra huvudskador som orsakats av ett okänt trubbigt föremål, och brottsplatsen, deras hem, som ska vara en trygg plats, var nu besulad med blod. Deras kroppar låg i varsitt rum. Eftersom flera veckor hade passerat innan de hittades måste stanken som mötte polisen som bröt sig in i lägenheten ha varit fruktansvärd. Märkligt nog så fanns det inga tecken på strid. De måste ha överrumplats av gärningsmannen. Det spekulerades direkt i om det kunde vara så att mördaren var någon de kände. Och när det blev klart att den 40-åriga fadern i familjen, Gabor, som sonen hade döpts efter, var försvunnen, så blev han genast huvudmisstänkt för trippelmord på sin egen familj. Pappan blev särskilt misstänkt när man insåg att hans pass var borta och att familjens bil saknades. Bilen hade nyligen köpts eftersom de planerade att åka på bilsemester till föräldrarnas hemland Ungern över jul. Men det blev aldrig en resa. I alla fall inte för Maria, sonen Gabor och lillebror Mattia.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, det Sofie, det här fallet, det är ju exceptionellt på många vis. Det är som sagt väldigt ovanligt att trippelmord inte uppklaras, som vi gick igenom precis här innan diskussionen. Vi har ju Mörtnäsmorden som vi tog upp här tidigare i säsongen som också är ouppklarade. Och även detta fall med familjen Frönd har inte klarats upp. Och sen finns det ju inte särskilt mycket information om det här fallet heller. Det här var jättesvårt att hitta någonting överhuvudtaget. Jag hittade typ en artikel. Och sen så finns ju en flashback tråd om fallet också. Och jag brukar faktiskt läsa igenom de trådarna för att information om fallet samlas där genom årens lopp. Så det brukar ändå bli en bra sammanfattning där och ibland lite länkar till olika artiklar. Sen får man ju åtanke att teorierna som står där är enbart spekulationer. Men det kan vara intressant för oss att diskutera oavsett vad som har tagits upp där. För jag tänker att det är den informationen vi har. Det ska ha framkommit under utredningen att fadern Gabor då ska ha handlat med guld. I den artikel jag hittar om fallet så står det att han ska ha varit arbetslös. Så det är nog inte att han har varit guldhandlare till yrket utan snarare om att det är någonting han gjort vid sidan av. Det kan handla om olaglig verksamhet, men det fanns en del spår i hemmet som pekade på att han hade haft något fuffens för sig. I familjens bankfack hittades flera guldföremål och på ett bankkonto så fanns det cirka 150 000 kronor. Och det är ändå en betydande summa, men kanske mest spektakulärt var ju ändå att man hittade guldföremål i lägenheten och de var gömda i gardinstängerna. Och att man hittat så mycket föremål av värde i hemmet undangömt styrker ju inte teorin om att den försvunne pappan var gärningsmannen. För om han i så fall skulle fly, varför tog han inte med sig allt guld om han tänkte fly då? Det borde man ha gjort i så fall. Det är i alla fall det spekuleras om i flashback-tråden. Om det inte var så att det fanns ännu mer guld och att han bara lämnade kvar det i gardinstängarna för att han hade bråttom. Men pengarna på bankkontot ska tydligen också ha lämnats orörda och det är ändå lite underligt för de 150 000 hade han ju behövt och säkert kommit ganska långt på. Sen hade ju pappans pass också inte hittats i lägenheten och det är ju lite märkligt. Bilen försvann också. Den hittades dock på Domus parkering på Södra Förstadsgatan några dagar senare. Och det är också lite märkligt varför den lämnades där och vem var det som lämnade den där. Pappan blev häktad för morden dock i sin frånvaro efter cirka en vecka så polisen måste ju tyckt att det fanns tillräckligt med bevis för att häkta honom. Eller det kan också bara räcka att han var den enda överlevande i familjen för att begära honom häktad, jag vet inte. Han blev även efterlyst av Interpol men åren gick och Gabor drack aldrig upp och till sist dödförklarades han år 1994, 13 år efter morden på hans familj. Jag tänkte att vi kan ju redogöra lite för hur det egentligen går till när någon dödförklaras. Dödförklaring kan ju först ske när det har gått minst 5 år utan ett livstecken från personen som försvunnit. En dödförklaring är inte lika med att personen faktiskt är död. Och det gäller även här i Gabors fall, det vet vi inte. Dödförklaring görs främst av praktiska skäl för att anhöriga ska kunna lösa allt praktiskt lite lättare efter ett försvinnande. Det kan röra sig om bostäder, tillhörigheter och kapital som anhöriga inte har rätt till förrän det har skett en dödförklaring. Oftast är det släkt eller anhöriga som begär att en person ska dödförklaras rent juridiskt. Det kan alltså göras hos Skatteverket tidigast 5 år efter att en person försvunnit. Men under vissa förutsättningar, som till exempel naturkatastrofer eller stora olyckor, så kan man faktiskt ansöka efter 1 år eller omedelbart efter försvinnandet om dödförklaring. Så det finns undantag till de här 5 åren. Och det är ju i så fall i de fallen där det som tyder på att personen överhuvudtaget inte lever längre när det har skett något extraordinärt. Om Skatteverket bedömer att utredningärendet talar för att personen är avliden så publiceras en kungörelse, det vill säga ett särskilt meddelande i post- och inrikestidningar och om det finns skäl för det även i lokaltidningen. I kungörelsen så finns det en uppmaning till den försvunna personen att kontakta Skatteverket och även allmänheten ska lämna in uppgifter som kan bidra till utredningen. Efter publiceringen i tidningen så måste en viss tid gå, denna tid, kungörelsetiden som det kallas, är antingen 2 eller 6 månader beroende på vad som framkommer vid utredningen. Och sen när kungörelsetiden har gått ut så fattar den särskilda nämnden och Skatteverket ett beslut. Har inget som talar emot ansökan kommit in så dödförklaras personen och i beslutet anges en dödsdag. Så det är först efter detta som bouppteckning och arvsskifte kan ske. Och då är det här då som skedde i Gabors fall.
I fallet med försvunnen Gabor så står det i flashback-tråden om trippelmorden att enligt ett trovärdigt vittne som kontaktade polisen så ska Gabor träffat vittnet i Tyskland, närmare bestämt i München. Och det här vittnet ska pratat med honom. Mötet ska inträffat efter trippelmordet enligt vittnet. Och om det här vittnesmålet stämmer, det vet vi ju inte, men polisen lyckades aldrig lokalisera den försvunna pappan. Och därför blev han enbart häktad i sin frånvaro. Och en teori som polisen hade enligt en artikel i Sydsvenskan, det var att Gabor råkat slå ihjäl sin äldste son när han hade satt upp denna för någonting. Ja, men helt enkelt slagit sin son. Och det har gått tokigt. Och att han sedan då i desperation slagit ihjäl även sin hustru och sin yngste son när de kommit hem för att dölja sitt brott. Och Maria Frönd hade nämligen ytterkläderna på sig när hon blev mördad. Så det kan vara ett tecken på att hon precis kommit innanför dörren. Sen fanns det även en annan teori om att familjen blev mördad på grund av pappans affärer med guld. Han sålde och köpte guld. Och att de kanske då blivit mördade av en utländsk maffiaorganisation. Och om den teorin stämmer så blev troligtvis även Gabor mördad i december 1981. Precis som resten av sin familj. Bara på en annan plats så att hans kropp helt enkelt aldrig hittades. Och det skulle ju i så fall kunna förklara varför pengarna på bankkontot lämnades orörda samt att guldföremålen i gardinstängerna faktiskt lämnades kvar i bostaden och var så väl dolda. Och på flashback har det skrivits som ett rykte som gick ut på att Gabor ska ta hand om guldföremål åt någon kriminell människa som satt inne i fängelse. Och troligtvis så var det då stöldgods. Och att personen då, när den kom ut från fängelse, ja, men då ska Gabriel inte vara så himla villig att lämna tillbaka stöldgodset. Och att det var det då som troligtvis gjorde att den här personen som kom ut från fängelse skickade någon för att mörda hela familjen. Då för att få tillbaka det guldet som Gabriel inte vill lämna ifrån sig. Och ja, vi vet inte hur långt polisen kom i utredningen av just den teorin om något kriminellt nätverk som då kan ha legat bakom trippmordet. Idag ser vi också att det är allt vanligare att familjemedlemmar mördas i hämndaktioner. Så det är ju faktiskt inte omöjligt att det kan ha skett. Och det är inte säkert att Gabriel mördades. Han kan ju faktiskt också ha flytt. Det finns många möjliga situationer i det här, men det känns som att det är väldigt pengarrelaterat och en väldigt sorglig händelse.
Jag kan heller inte släppa faktumet om att det inte fanns något tecken på strid. Det tycker jag är en viktig aspekt, för det rör sig ändå om tre offer här och ingen av dem skulle ha haft tecken på strid på sina kroppar, eller att det kanske var saker i sin ordning i hemmet som visade att det har skett en typ av strid. Man brukar även kolla under offrens naglar om de har rivits eller stretat emot och om det finns skador som visar att personen har försökt skydda sig själv. Och det styrker ju lite teorin om att det skulle kunna vara pappan, eller i alla fall någon som de kände, som de släppte in i lägenheten, och att det inte blev någon strid i samband med det. Och att också de blev överrumplade för att det kom från ingenstans att den här personen helt plötsligt attackerade dem. Sen så har vi också den sista teorin vi tänkte beröra, och det är att Gabor skulle kunna ha begått självmord. Kanske om han hittade sin familj död, han kanske kom hem och såg den här scenen och sen stack efter det. Eller att han fick reda på vad som väntade dem och sen därefter begick självmord. Det är inte omöjligt, men oavsett så hittades han aldrig, och nu har det gått över 40 år sedan detta hände. Så han lär heller aldrig hittats. Det känns som att det är en liten, liten chans att det skulle ske. Detta är ett otroligt sorgligt fall och så märkligt att det här inte uppmärksammats mer. Det var också därför vi ville ta upp det, även om det är väldigt lite information vi har, så känns det ändå viktigt att beröra. Det var 2006 som preskriptionstiden för trippelmordet på familjen Frön gick ut. Fallet kom att förbli ouppklart. Förutom att det är ett hemskt fall där två minderåriga och deras mor mist livet på ett så fruktansvärt sätt, är det också ett fall som förbryllar. Och vad som hände fadern i familjen har förblivit ett mysterium. I flashbacktråden om fallet har personer som känner bekanta till familjen yttrat sig. Att Gabor skulle försvinna frivilligt och att han dessutom inte skulle kontakta någon under alla dessa år, enligt dem otänkbart. Det mest troliga är kanske att han likt hans familjemedlemmar blev mördad. Och kanske det här är ett fall som är ett undantag i förhållande till vad statistiken säger. Att mördare som begår trippelmord har en nära relation till sitt huvudoffer i de flesta fall. Vi vet inte så mycket mer än att den eller de som mördade familjen på det här fruktansvärda sättet faktiskt kom undan. Och vi hoppas att minnet av denna familj, som vi vet så lite om, men som miste livet av någon okänd anledning, kan få leva vidare. Vad som händer dem får inte falla i glömska. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.
Tusen tack för att ni har lyssnat på säsong 12. Det här var säsongens sista avsnitt, men vi kommer snart ut med säsong 13. Följ gärna vårt Facebook-konto, Olösta fall, eller vårt eftersnackskonto, Olösta fall eftersnack, för att få information om när vi släpper nästa avsnitt. Tusen tack och ha en underbar vår tills vi hörs igen. Thank you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.